Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till 50 nyanser av pengar, en podd från Politism. Nu har vi haft lite paus, så att våra lyssnare kanske har glömt bort hur vi låter. Men det är i alla fall jag som är Veronica.
Och jag är Elisabeth.
Du, hur är läget Elisabeth? Vad har hänt senaste tiden, som om jag inte vet om det?
Precis, det är inte som att vi inte ses, men podden inte håller på. Nej, men jag har ju faktiskt tagit min examen i ekonomisk historia och skrivit, om jag får säga det själv, en kick-ass uppsats.
Alltså, och dessutom, som är fett med att du har tagit din examen, det är att du numera har en titel. Vi har alltså en legitimerad ekonomhistoriker, eller diplomerad, i podden.
Ja, det är tungt alltså. Jag skulle säga att poddens legitimitet har ökat med så här 500%.
Ja, jag håller helt med. På de här 5 veckorna.
Exakt. Nej, men så jag är fortfarande lite hög på det. Det känns underbart, verkligen. Själv då? Hur är läget med dig?
Men det är bra med mig. Jag snackade ju någonting sist om att jag skulle åka till Paris och att mitt huvud hade gått lite på semester. Men så åkte jag ner dit i alla fall och hade verkligen en jättehärlig semester, tjejsemester, min mamma och min moster.
Gud vad underbart.
Och på lördagen så sitter vi och käkar brunch på vårt hotell och så får jag världens underbaraste samtal. Det är nämligen så att jag har en kille som är skådespelare och det är ju ganska tufft att vara kulturarbetare och han har så här jobbat extra i butik och liksom haft olika projekt vid sidan av och verkligen så drivit det och är ganska mycket självskolad också. Alltså här, dragit igång jättemycket egna grejer, pluggat på olika liksom teorier själv och hit och dit. Och så söker han ju varje år till scenskolorna och har nu ett par år kommit till liksom sista uttagningen i typ varenda skola, men det har liksom spruckit där. Och så har det varit lite så här fram och tillbaka att ja, men vi bor ju tillsammans i Stockholm, men kommer han in i Luleå, alltså då får vi bita det sura äpplet och köra långdistans liksom. Men så ringde han mig och bara skriker i telefonen att jag har kommit in i Stockholm. Så att vi är fortfarande ganska lyriska över det och jag skryter om honom hela tiden.
Det är så jävla underbart.
Ja, men alltså det var verkligen. Det var ju ändå 1 på 100 som kom in. Det var liksom 1200 som sökte och han var en av de 12 som blev intagna.
Ja, det är otroligt bra. Ja. Så jävla bra. Och jag unnar honom verkligen det, för han har verkligen kämpat.
Så det är väldigt kul.
Ja. Det har varit en bra period helt enkelt.
Det har varit en väldigt bra period.
Ja. 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 Skönt. Mm. Idag ska vi ju prata om någonting som inte är lika lekande lätt, kan man ju säga. Inte för alla i alla fall. Vi ska ju prata om Brexit, eller Storbritanniens folkomröstning om medlemskap i EU.
EUs stora och lite onödiga ångest, kan
Precis.
Man väl säga.
Det är som en stor äktenskapskris.
What the fuck, Storbritannien, liksom? Vad hände?
Brexit eller Remain? Ja, men precis.
Det är som Brangelina.
Ja, men verkligen. Det känns lite som det. Alltså så här äktenskapskris hos typ kändisar. Liksom. Det är verkligen dokusåpa varje dag.
Vi kom in på det här med äktenskapsteorin lite sen också. Jag som hade en lazy day ute på landet och spånade lite för mycket.
Precis.
Men alltså, jag tänker att man kanske måste, för att förstå hur vi ens hamnade här, så måste man ju veta lite grann
bakgrunden. Mm, exakt. Ja, men verkligen. Och Storbritannien har ju på något sätt alltid haft ett lite komplicerat förhållande till EU.
Men de gick ju inte med för... Nej. Alltså EU har ju varit mycket ett visionärt projekt, Precis. Liksom. Men de gick aldrig med den anledningen, utan Nej. De gick ju med för att de bara ville åt den inre marknaden.
Ja,
de
det var ju också
ville inte
så...
ha några tullar. Och...
Precis, och det var ju också så när då det ursprungliga, alltså kol- och stålunionen bildades, så ville ju inte Charles de Gaulle, som var president i Frankrike då, han tyckte ju inte att Storbritannien skulle vara med, så de fick inte vara med. Och sen ville inte Storbritannien vara med förrän på 70-talet. Och det var då de egentligen liksom verkligen blev medlemmar. Men även efter det så har det ju varit lite sådär knackigt liksom. Och Storbritanniens liksom väldigt dominerande premiärminister Margaret Thatcher var ju väldigt känd för att hon var extremt skeptisk till EU och förhandlade fram en stor rabatt på medlemsavgiften och så vidare. Liksom. Så att det är en känslig punkt. Och där, i Storbritannien är det ju också tvärtom att liksom, traditionellt sett i många länder så är det ju vänstern som är EU-skeptisk och högern är liksom EU-positiv. Men i Storbritannien är det ju precis tvärtom.
Men det är mycket som är tvärtom. Där är ju också, till skillnad från i alla andra europeiska länder, så är det ju generellt sett de äldre som är skeptiska mot EU och de unga som är positiva. Så ser det inte ut liksom, i de andra medlemsländerna. Men alltså, i och med att så här, man gick ju med för att man liksom, såg möjlighet att att ekonomin skulle växa. Och sen har man ju märkt att så här, det var ju inte bara det som ingick i det här paketet, utan man ska skicka en massa byråkrater till Bryssel och det ska förhandla saker och man ska betala pengar och öppna gränser och allt vad det nu är. Så man har tyckt att det här är inte så soft längre, liksom, utan det är för mycket makt är det många som tycker som har skiftats till Bryssel.
Ja, precis.
Men det var ju inte ens... Alltså, anledningen till att den här omröstningen ens utlystes har ju också att göra med det helt galna brittiska valet som var förra året.
Mm. Ja, men verkligen. Det var ju ingen som trodde att de konservativa skulle få egen majoritet, men det fick de. Och då hade ju David Cameron då, som är premiärminister nu, dumt nog sagt att jo, men om vi får egen majoritet, då ska det bli en folkomröstning om EU. För att lugna sina egna partikamrater.
Vilket han aldrig hade sagt om han hade anat att det fanns möjlighet att han kunde få egen majoritet.
Nej, för att liksom alla opinionsmätningar som då var fel tydde på att Labour skulle vinna och bilda någon form av koalitionsregering. Alternativt då i något scenario att de konservativa skulle fortsätta regera i en koalitionsregering. Och nu blev det inte så. Och därav folkomröstning.
Ja, och Cameron han har ju egentligen aldrig varit intresserad av att Storbritannien skulle lämna EU. Utan det var ju bara för att plocka politiska poäng i valet.
Ja, och internt. Alltså han har ju väldigt många bråkiga partikamrater. Och inte minst då en av de mest populära politikerna, Boris Johnson, som har varit borgmästare i London. Och han är ju extremt emot EU. Och ta liksom varje tillfälle i akt att verkligen jämföra EU både med det ena och det andra, bland annat Hitler.
Det är helt makalöst.
Inga gränser överhuvudtaget.
Nej, men nu har han ju målat in sig i ett hörn i alla fall. Cameron blev tvungen, alltså det var så mycket stake i den här omröstningen så att han blev tvungen att genomföra den. Och man kan säga att det finns ju två huvudargument för att lämna EU. Och det ena är ju alltså det rent... liksom högerpopulistiska, att man tycker att det är för mycket invandring. Storbritannien har ju inte speciellt mycket invandring.
Inte så jätte, utan där är det ju mycket... De har ju en liten omvänd liksom, immigrationsdebatt mot vad många andra länder har. Utan där ses ju liksom typ EU-migranter, och då inte alltså typ det vi brukar kalla EU-migranter, alltså romer, utan snarare liksom polacker och bulgarer och så som kommer till Storbritannien för att jobba. Det är snarast de som ses som det stora problemet. Och det man liksom inte...
Att de kommer dit och tar jobb.
Ja, vilket ju är väldigt spännande. För att de gör ju jobb som britterna själva uppenbarligen inte vill göra.
Ja, men precis.
Och håller då väldigt mycket av den brittiska ekonomin under armarna. Men ja, migration är ju en väldigt stor grej. Och det har ju blivit både liksom Tyskland och Sverige utmålas som väldigt negativa exempel vad det gäller att ta emot mycket flyktingar och... Där vill då de som är skeptiska till EU och vill gå ur, där vill de liksom inte hamna.
Ja, men precis. Och när det gäller liksom det argumentet, så de som är pro-EU menar ju att men det är precis tvärtom. Vår ekonomi boostas ju av att folk kommer hit och jobbar. Det hade ju varit helt alltså, idiotiskt liksom, att vi skulle ha massa jobb som står lediga eller inte blir gjorda eller så vidare, utan det här boostar ju ekonomin liksom.
Precis.
Vilket förmodligen är mer troligt liksom, om man tittar på typ alla ekonomiska teorier överhuvudtaget som finns när det gäller arbete.
Verkligen.
Men sen så finns det ju ett liksom, kanske lite mer intellektuellt argument om man ska säga för att lämna EU. Och det är ju att Storbritannien vill ju förhandla sina egna avtal. Och de är ju väldigt liksom USA-vänliga. Mm. Och vill liksom öppna sina marknader gentemot USA och vill ha mycket mer liksom USA-vänliga liksom avtal än vad EU är intresserad av, och vill väl också öppna upp marknaden mot Kanada, Australien och så vidare.
Ja, exakt. De har ju, alltså, USA är ju deras främsta exportland faktiskt. Så det är klart att de vill ha liksom goda relationer där, och sen så har de ju det de kallar för samväldet, som då är typ den sista resten av kolonialväldet där. De har då mycket relationer just med liksom Kanada, Australien, Sydafrika och så vidare. Så de har ju lite en annan position än vad många andra EU-länder har. Liksom.
Och där kan jag förstå det någonstans, att de ser sig inte som en självklar del av Europa.
Mm.
Och det makes ju sense då att de vill bilda egna koalitioner liksom med olika länder, snarare än att få dem dikterade av EU och behöva förhandla dem genom EU.
Precis, och där finns det ju liksom en intressant då skiljelinje där de som tycker att man ska stanna kvar i EU väldigt mycket betonar liksom den inre marknaden och dess betydelse för den brittiska ekonomin, medan de som vill lämna mer betonar liksom att det blir lättare för oss att handla med övriga världen om vi lämnar EU och slipper liksom olika tullar och handelshinder.
Men där så missar man ju också att liksom Storbritannien har ju egentligen absolut ingen aning om hur ett samarbete med EU skulle kunna se ut om de inte är med i EU. Och det är det man då måste börja förhandla kring om det blir ett utträde. Och där så har de ju liksom argumenterat för den norska modellen, när man då får tillgång till den inre marknaden utan att vara med. Man också jämfört det med Schweiz och så vidare. Men alltså jag menar, Norge betalar ju nästan en medlemsavgift per år.
Mm.
Och det är ju den som man vill undkomma. Man vill inte sitta och punga in en massa pengar till EU. Men det gör ju Norge till exempel. Så det är inte gratis att ha ett handelsavtal med EU liksom.
Nej, men det är det ju inte. Så är det ju. Alltså någonstans får man ju betala då för att vara med liksom i den här exklusiva klubben som den inre marknaden är på något sätt. Och det är ju helt sant. Dit vill man ju inte höra liksom. Eller man vill inte betala den avgiften. Och då är ju frågan liksom, ska Storbritannien då bara typ ha, ja, jag vet inte, någon form av liksom ännu lösare samarbete där man kanske typ skriver under Europakonventionen. Men that's it, liksom. Det är ingen som vet. Så att det är väldigt mycket som är oklart med det här.
Och det är inget land som har gått ur EU tidigare. Alltså, man vet ju inte heller hur den processen egentligen går till.
Precis. Jag menar, det var ju inte förrän det skrivs in i Lissabonfördraget som det ens gick att gå ur EU. Ja. Liksom. Så det är verkligen något helt nytt.
Men de flesta storföretagen och bankdistriktet City vill ju vara kvar. Mm. Och det är ju ganska självklart i och med att man får ett större utbud av arbetskraft. Bankerna kan mycket lättare föra kapital mellan olika länder och få fler liksom, fler kunder och så vidare.
Precis.
Och jag hade kanske hoppats att det här skulle bli en spricka mellan politiken och City, vilket verkligen behövs. Men jag har förstått att så har inte riktigt blivit, utan det finns en viss förståelse för att David Cameron var tvungen att göra det här. Man tyckte att det var väldigt klantigt att han försattes i den här situationen. Men svängdörren har inte slutits på grund av Brexit.
Nej.
Det gjorde mig lite besviken faktiskt.
Inte än i alla fall.
Inte än. Vi får se vilket tumult det blir om
det blir utträde. Nej, men det är ju klart så här. London vill ju förstås behålla sin position som Europas stora finanscentrum. Liksom. Och det är ju verkligen inte säkert att man kan behålla det om Storbritannien går ur. Samtidigt som ju City of London på något sätt... Ja, det är ju också större än Europa.
Mm.
Så är det ju. Det är ju många, många, många fler liksom som väljer att använda det som sitt investeringscentrum. Men även där, väldigt oklart hur det egentligen kommer påverkas. Det finns ju liksom olika ekonomer som har försökt räkna på så här kapitalutflöden och liksom pundets svängningar och hur det kommer påverka tillväxten och sådär. Men det går ju egentligen inte att säga någonting säkert.
Nej, för det är också så här, det finns ju flera stora industrier som har sagt att vi kommer bli tvungna att lämna Storbritannien liksom, och stänga ner fabriker där det jobbar tusentals människor.
Ja.
Men man vet inte om de kommer göra det.
Nej.
Så det blir väldigt svårt.
Precis, och det är så här, man kan inte heller veta vad är typ inlägg i själva debatten och vad är på riktigt. Liksom.
Precis.
Så att,
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och det gör ju också att väljarna i den här situationen blir väldigt osäkra. Och jag såg liksom idag kom det någon opinionsmätning där faktiskt Brexit-sidan då leder med 2 procentenheter. Och det är något nytt.
Å andra sidan så är opinionsmätningar i Storbritannien en historia av att inte vara speciellt tillförlitliga.
Ja, exakt. Och jag läste också någon artikel där liksom i de flesta folkomröstningar så har alltid status quo vunnit i Storbritannien, för deras väljare är väldigt, väldigt försiktiga. Så att det är ingenting är klart förrän alla röster räknade faktiskt. Men jag tycker en av de mest intressanta aspekterna är ju att på något sätt motståndet mot EU kommer både från toppen med liksom då Boris Johnson och liksom hans fränder, och sen på något sätt från förlorarna i samhället. Och att de på något sätt bildar lite en ohelig allians i motståndet. Men det är mot Bryssel. Liksom.
Toppen, alltså toppen är delat och folket är delat, kan man säga. För det finns ju på samma sätt en lite ohelig allians som inte är lika uttalad. Men mellan liksom många stora aktörer inom näringslivet och de unga väljarna. För det är de unga väljarna som liksom valet hänger på. Det är de som är pro-EU men samtidigt inte röstar i samma utsträckning som äldre väljare. Och det är de då man försöker värva. Och där har ju näringslivet har inte vågat gå ut och kampanja så mycket, för att det här är frågan om man ska stanna kvar eller om man ska lämna EU är ju mycket en fråga om maktfördelning.
Ja.
Och liksom klassklyftorna och maktfördelningen är väldigt skeva i Storbritannien. Och då finns det ju en risk att så här, om JP Morgan, nu har ju de gått i taket och varit tydliga med det, men om de liksom kör en stor kampanj kring det här, så finns det ju en risk att man skrämmer bort unga väljare.
Ja, exakt, verkligen. Och det är på samma sätt som Labour också själva, som ju är då EU-positiva, har varit ganska försiktiga, för att de är rädda för att om de går ut och kampanjer för hårt tillsammans med de konservativa så kommer då många unga väljare istället välja andra partier, till exempel då högerpopulistiska UKIP eller i Skottland då skotska nationalistpartiet. Och det
låter lite som liksom en egen hopkokad parlamentarisk kris.
Ja, det är så jäkla rörigt så att det finns inte. Det är liksom så här, för EU har vi liksom en blandning av liksom Labour, vissa konservativa, skotska nationalister och typ lite annat löst folk.
På tal om skotska nationalister, alltså uppe på det här så är ju relationen med Skottland väldigt ansträngd, och skottarna älskar ju EU, så att de har ju sagt att så här, blir det Brexit, då kommer vi bryta oss ur Storbritannien för att vi ska kunna göra ett återinträde i EU själva.
Exakt. Så det här är liksom, det här är på något sätt bara början på en jättekris i Storbritannien, och även om de skulle stanna kvar så kommer ju debatten efter bli väldigt jobbig liksom, för att det är inte så att de som är på lämna-sidan bara kommer ge sig, utan de kommer ju antagligen fortsätta kampanjen fast på andra sätt. Liksom.
Däremot så, alltså jag har svårt att se att det skulle bli en långvarig ekonomisk turbulens som konsekvens av det här.
Det
alltså,
tror inte
möjligtvis,
jag
menar, pundet har varit lite skakigt, möjligtvis att det liksom blir en lite skakig situation under ett par år. Men alltså, på gott och på ont så löser sig alltid ekonomiska frågor.
Ja, det tror jag också. Och jag tror faktiskt att Storbritanniens ekonomi är så pass ändå liksom stark att den klarar en sån här sak. Utan då är det ju nog snarare liksom, vad blir konsekvenser för det politiska systemet och hur påverkar det sen ekonomin? Det skulle ju kunna vara en sån sak, alltså, om det blir väldigt rörigt.
EU är ju redan liksom hårt ifrågasatt.
Ja.
Och förtroendet för EU är redan liksom svajigt, och har liksom fortfarande, många länder lever fortfarande i konsekvenserna av den finansiella krisen. EU har inte kunnat enas kring liksom flyktingkrisen heller, vilket har gjort liksom relationerna mellan många länder väldigt spänd. I det här också så kan det ju finnas liksom vissa konsekvenser för Sverige, i och med att Sverige har ju tittat väldigt mycket på Storbritannien historiskt i internationella ekonomiska frågor som valutapolitik och liksom EU-frågan.
Ja, vi står ju jättenära varandra.
Ja, och Sverige och Storbritannien är ju ofta alliansländer i debatter i EU och tycker ofta väldigt lika. Så att det kan också skapa liksom en viss EU, ett EU-frågetecken i Sverige.
Det tror jag. Jag tror liksom att helt plötsligt, även om det nu absolut inte finns någon liksom, debatt eller opinion kring att ha en folkomröstning i Sverige, så har ju på något sätt David Cameron visat att det här är möjligt. Och det går inte att säga vilka länder som eventuellt skulle kunna börja propsa på att också ha folkomröstningar. Och ofta är det ju så att det kanske är högerpopulister som börjar och sen så efter ett tag så sprider det sig. Så att, och det är ju klart det är det man är rädd för i Bryssel. Att det här är liksom egentligen inte en brittisk kris utan det är snarare någon sorts europeisk kris. Där det,
en ja. Europeisk äktenskapskris.
Ja, men eller hur? Det börjar liksom vittra sönder i kanterna.
Grejen är den att så här, ja, EU-samarbetet är fett krångligt. Det är också så här, klart Sverige skulle kunna säga att men vår främsta exportör i Europa är Tyskland. Varför har vi inte bara ett eget avtal med dem?
Ja.
Men sen så kommer ju Tyskland vilja ha avtal med Frankrike. Eller alltså så här, så att i slutändan så behöver vi ju ett samarbete. Vi vet att ekonomiska liksom, allianser där vi kan ta ner importtullar och människor kan röra sig fritt är framgångsrikt.
Absolut.
Och jag vet inte, så här, vad skulle ett bättre alternativ till EU vara liksom?
Nej, men det skulle väl vara någon sorts bara då enbart liksom frihandelsområde utan då alla de här liksom politiska institutionerna som man liksom har lagt på. Och det är väl det som kanske är den stora frågan. Ska man liksom gå längre och bli ett tajtare samarbete eller ska man tvärtom liksom ta ett steg tillbaka och börja gå mot ett lösare samarbete? Och där finns ju liksom olika opinionsundersökningar där många liksom medborgare i Europa tycker att EU är på väg åt fel håll, men det är egentligen ingen som vet vad man vill ha istället. Så att det här är ju verkligen liksom någon form av vägval, och skulle Storbritannien då lämna så är det klart att då kanske länder som typ Sverige, Danmark, jag vet inte, Nederländerna, som kanske mer brukar hålla ihop, skulle ju då kunna känna att ja, men vi vill nog ha ett lite lösare samarbete, medan då kanske kärnan av typ euroländer snarare liksom fortsätter att knyta varandra närmare.
Mm. Samtidigt så finns det ju fördelar med att ha ett politiskt samarbete också, alltså i och med att vi geografiskt sitter så tajt ihop. Lyssnar du på Veckans bläcka?
Jag gör inte det, nej.
En skitrolig podd i alla fall av Jenny Hammar och Karin Bastin som poddar från LA. Och för några avsnitt sen så, jag tror det var Jenny som pratade om en smyckesbutik där hon hade någon bekant som jobbade. Och den vanligaste kunden är liksom en man som kommer in och köper smycken till, så här, väldigt dyra smycken till sin älskarinna. Och att så här, de upplever att otrohet är väldigt vanligt och öppet i LA. Att det är liksom så här, folk gifter sig på 2 sekunder efter att de har träffats och sen så skiljer de sig eller bara har en massa liksom, lovers vid sidan av. Berättade Karin att hon hade stött på eller varit på någon middag eller vad det nu var med någon kvinna som typ hade haft fyra män, och så sitter hon där och bara, I'm here with my 4th husband, I thought it would be different with the 2nd one, with the 3rd one, and I thought it would be different with this one, but it's still just the same, I could have just as well stuck with the 1st one. Och vara så här, tjejer skiljer inte. Det blir liksom ingen poäng. Och det är lite det jag kan känna med EU också. Att så här, det kommer liksom inte bli, det kommer inte bli bättre. Det här är en äktenskapskris och man kommer ha kriser i vilken relation man än går in i. Där tänker jag lite så här, det känns som att det är lite samma grej med EU. Det finns ju en massa fördelar med att ha EU. Alltså varför ska vi då bryta upp för att sen behöva hitta ett nytt samarbete? Och då jag satt på min veranda ute på landet och funderade på det här. Så bara, man kanske bara ska skicka ner människor till Bryssel som har levt i jättelånga monogama relationer som inte har drabbats av otrohet.
Alltså jag tycker det här är så totalt absurt.
Saker som händer nu för att gå på semester.
Ja, men alltså så här, du tänker ju, om jag uppfattar det rätt, lite som att så här, Storbritannien är på något sätt på jakt efter någonting bättre. De har tröttnat på det här äktenskapet och de vill ha någonting bättre.
Ja.
Och jag tänker ju snarare liksom att Storbritannien på något sätt tänker att det kan fan inte bli sämre.
Men alltså, nja, jag vet inte riktigt om jag håller med dig om det. För att alltså, Cameron fick ju gå in och omförhandla liksom, avtalet med EU. Och grejen är att de vill kunna plocka russinen ur kakan. Men de vill inte behöva liksom, go through all the fuss med EU. Och det är så här, det kommer liksom inte hända. Vilken relation ni än väljer att ha, om de är polygama eller monogama med olika länder. Så det kommer uppstå svårigheter som man måste ta sig igenom tillsammans. Om man ska få ekonomin att fungera. Liksom. För att man vill ju ändå ha så öppna marknader som möjligt. Och där tror jag visst det att så här, Storbritannien, alltså Storbritannien går ju inte ur med tanken att de aldrig ska ha ett nytt avtal med EU, utan de vill ju ha ett bättre avtal med EU där de bara får alla vinsterna från det. Det är lite så jag tänker.
Men jag tänker att det är så olika, för att jag tror liksom många som vill gå ur, de tänker inte överhuvudtaget. De bara ser det som att så här, EU ska lösas upp på något magiskt sätt så att de slipper vara där och slipper liksom allt det de tycker är fel på något sätt. Och jag tror att det är väldigt mycket liksom tillbakablickande. För jag läste också en artikel om ju så här Downton Abbey. Den här superpopulära serien om liksom en väldigt rik familj i början av 1900-talet. Och deras liv på landet i sitt stora slott med allt sitt tjänstefolk. Och det var liksom, den här artikelförfattaren menade att Downton Abbey har liksom skapat någon form av så här brittisk nostalgi. Som är liksom, du vet, de vill tillbaka till såhär, du
och
vet.
Och det är Downton Abbey som har
gjort det. Ja, men precis, jag tycker det var jätteroligt. För det var såhär, det är som att såhär, britterna längtar tillbaka till liksom såhär frasiga kjolar, afternoon tea. När alla hade sin bestämda plats i samhället. När det liksom inte fanns en massa jäkla fransmän som sa åt dem vad de skulle göra.
Men de är medvetna om att det var typ 1% obs godtycklig siffra som hade det så här göttigt. Resten av Storbritannien typ dog i olika sjukdomar på gatan.
Ah, nej, det tror jag inte de tänker på. De bara, åh, alla hade det så här. Ah. Säkert. Eller i alla fall, jag skulle absolut ha haft det så här. Men det är väldigt kul. Och särskilt för att då liksom Downton Abbey-skaparen Julian Fellowes är också en av de som har gått ut för ett utträde. Så att här skulle man kunna se en konspirationsteori. Att han har skapat den här serien för att liksom visa britterna vad det är de har gått miste om.
Alltså, det här, om det skulle stämma så är det nog den bästa konspirationsteorin av att försöka länka ihop populärkultur med politik. Det är lite så... Okej, sidospår. Men Alex och Sigge som, för jag kommer inte ihåg när det var. Jo, det var typ förra sommaren. Men också, Sigge hade väl haft lite för mycket semester eller någonting. Och hade börjat fundera på House of Cards. Och bara, alla som är unga idag, som är liksom politiskt aktiva och politiskt intresserade, har ju, alltså det är ju samma grupp, det är samma målgrupp som är besatt av House of Cards. Det kommer ju påverka hur de sköter politiken i en regering, låt säga, 2039.
Exakt.
Och bara, vad ska vi göra för att förhindra
det här? Det här är inte bra alltså.
Och jag bara, ja, jag är besatt av House of Cards, men jag är fortfarande medveten om att det kanske inte riktigt är så politik går till liksom, i Sverige.
Precis. Problemet är väl bara att så här, samhället börjar allt mer se ut som Downton Abbey. Det är bara det att ett utträde ur EU kommer antagligen inte lösa det.
Men det blir väl göttigt för den här procenten av befolkningen som kan sitta i stora källor och dyka till.
Exakt, och det är väl det liksom, typ arbetarklassen drömmer om att de kanske skulle kunna få ha det sådär någon gång. Och överklassen vill bara tillbaka dit. De bara, så där hade mina släktingar det, varför kan inte jag lika gärna ha det så? Jag skulle ha det ännu mer så om vi inte hade EU.
Men det här förklarar ju de konstiga allianserna.
Det gör ju
alltså,
det.
Alltså arbetarklassen ser möjligheten till Downton Abbey. Den ser liksom ett förflutet och de enas i den här drömmen.
Exakt. Och så kommer den här jävla medelklassen och ställer till det. Precis som den också gör i Downton Abbey. Har nya vanor, beter sig på konstiga sätt, vill leva på andra sätt. Och det hotar ju liksom hela den här strukturen som de har byggt upp.
Sen här blev allt medelklassens fel. Det är ju verkligen en upp- och nervänd värld.
Ja, totalt.
Ja, det känns som att vi håller på att sjuka ur här lite för mycket. Vi kanske ska avrunda det här avsnittet.
Vi blir liksom lika konspiratoriska som de är i Brexit-debatten.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.